Varmt välkommen tillbaka till Stacken tillsammans med mig, Daniel Gustafsson och Kim Hindart.
Hubba.
Jaha, då var vi här igen då, Kim. Det här lovar vi oss själva att vi inte skulle prata någonsin igen om, men du tyckte att det var viktigt att vi pratade om det igen, så nu gör vi det igen. Vi ska idag, så grundligt och pedagogiskt vi bara kan, förklara GDPR och USA och kopplingarna däremellan. En sista gång. Vart börjar vi?
Ja, nej, vi börjar lite grann med de här grejerna. Att jag möts mycket av mycket sådana här rena nidbilder och faktiskt missinformation. Mm. Och folk har en uppfattning som inte är liksom direkt förankrad. Vad är det som egentligen gäller? Och då tänker jag specificera det här genuina, enskilda problemet. Vi har en massa amerikanska molntjänster idag. Mm. Och det är såklart, det finns jättefina moln från de stora, tre stora hyperscales. Google Cloud, AWS och Microsoft Azure. Mm. Det är ingen tvekan om det. Och här är ju stora problemet att väldigt, väldigt många av oss företag där ute och så organisationer vill ju köpa SaaS-tjänster, alltså software as a service. Vi vill ju köpa en fin online kanbanbord eller vi vill köpa en fint online videomöte. Mm. Vi sitter just nu till exempel och spelar in den här podden i ett online-tjänst. Jättefin, bra tjänst. Mm. Så att vi vill ju kunna använda väldigt, väldigt mycket av den här fina tjänsten som finns tillgänglig på internet.
Ja.
Problemet är ju att även om det är en jättefin svensk tillverkad tjänst, så de flesta av dem som bygger en ny modern tjänst lägger i någon av de här tre stora molnen. Mm. Och jag fullt förståeligt, för det är mycket effektivare. Sitta och försöka köpa en massa servrar och installera i en egen datahall. Det är jävligt stökigt och det vill man inte hålla på med. Så att jag förstår precis bekvämligheten och snabbheten i att göra en ny utveckling av en internetbaserad applikation. Så vill man lägga det i ett moln. Mm. Men det här har en väldigt unik och speciell problembild. Så att jag menar, ta bara en sån sak som vi sitter själva och sliter med. Att vi vill ha ett mailprogram. Mm-hmm. Men vi vill ju inte ha en massa egna servrar, för det är väldigt omodernt. Så att vi vill ha en mail som bara fungerar online som en tjänst. Mm-hmm. Och då finns ju Google och Office 365 som är förträffligt, fantastiskt bra tjänster. Så det är absolut inget fel på tjänsterna i sig. Det är inget fel på säkerheten på de här tjänsterna.
Nej, supersäker.
Fantastiskt säkra. Det är bara ett problem ur ett lagperspektiv. Mm. Eftersom de driftas. Och det har ingenting med att de är amerikanskt ägande heller. Vi kommer komma in på det. Mm. Så ägande i sig behöver inte innebära ett problem. Problemet är att de gör överföringar till tredje land. Ja, så vi börjar i den delen då. För det finns mycket myter och nidbilder om det här med överföring till tredje land. Mm. Och då läser vi på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida. För att det här är problemet. Att när GDPR kom till, så missar man det här konceptet överföring. Det finns ett helt kapitel inom GDPR som heter kapitel 5, som bara handlar om överföring tredje land. Mm. Men man missar vad är en överföring specifikt. Nu har detta förtydligats väldigt, väldigt hårt och väldigt, väldigt bra. Så det har blivit extremt tydligt. Vad innebär en överföring? Mm. Om man läser på Integritetsskyddsmyndighetens egen hemsida. Överföring av personuppgifter till tredje land är som regel när personuppgifter görs tillgängliga för någon i ett land utanför EU/EES-området.
Ja.
Görs tillgängliga. Måste vi förstå här. Mm. Det behöver inte ha flyttats någonstans. Det kan ligga på servrar i Sverige. Mm. Men det görs tillgängligt för någon utanför EU.
Någon utanför EU och EU får logisk access, som det kallas för. Till din data.
Då är det okej. Okay. Att då är det ett överföring. Tredje land. Mm. Och då handlar det hela det här om hela den här underleverantörsprocessen. Vem har logisk tillgång till informationen? Mm. Och här blir det då att, för att vara extra tydlig. Nu sa jag informationen medvetet här. Nej, det gäller inte bara information. Därför att om ni tänker er, vad heter GDPR? General Data Protection Regulation.
Ja.
Och då tänker man att information och data, det är väl samma sak?
Nej.
Det är inte exakt samma sak. Det måste de det används inte, oftast väldigt, väldigt lika. Mm. Men tänk er själv, data, det är bara en massa punkter, det är bara en massa råa fakta.
Mm.
Det är när du analyserar och strukturerar data och sätter i ett sammanhang som det blir information. Information i sig är någonting vi människor kan konsumera på ett smart sätt.
Mm.
Data är bara en rad punkter som ska liksom på något sätt följas ihop. Så tänk dig att du får en lapp där det står 42 på lappen.
Mm.
Det är data.
Ja.
Det är inte, det kan vara vad som helst.
Men ja, om det jag säger ingenting.
Nej. Lappen, om jag säger till dig, den här lappen, det är din skostorlek. Ja, nu plötsligt.
Nu.
Så är det information också, mm, så att säga. Så det måste sättas i ett sammanhang.
Mm. Mm.
Och då brukar man prata väldigt mycket om det här med kryptering.
Mm.
Ja, och då kan man ju säga så här att ja, kryptering är jättebra ur ett informationssäkerhetsperspektiv. Kryptering är fruktansvärt bra att hålla information säker för obehöriga. Mm. För då kan bara folk med rätt nyckel avkryptera det.
Mm.
Så att om ni någonsin har sett hur ett krypterat dokument ser ut, det är bara en massa gibber, ja, med en massa konstiga bokstäver och tecken, mm, i en ordning som ingen totalt människa oläsbart kan läsa.
Mm. Nej,
det är helt oläsbart för människor. Mm. Finns ingen, mm, chans. Om du inte har rätt nyckel kan du inte läsa det.
Nej.
Det här ser oftast inte vi själva människor nu idag, men jättemycket på internet är krypterat per default och det sköts, mm, bara väldigt snyggt och enkelt,
mm,
per automatik. Så kryptering går bara väldigt bra och kryptering är en standardiserad väldigt bra säkerhetsåtgärd som man gör idag. Men återigen, då pratar vi informationssäkerhet och inte dataskydd.
Exakt.
För att om den krypterade informationen går att avkryptera, det vill säga någon kan sedan med nyckel läsa den, och den informationen som blir krypterad innehåller personuppgifter. Nu är ju krypterad information blir data. Det vill säga någonting som inte är läsbart av en människa. Men den datan, så länge den fortfarande innehåller personuppgifter, står under GDPR. Står, mm, under dataskyddsförordningen. Därför, ja, att det handlar om dataskydd. Så krypterad information som finns och blir data står fortfarande, som innehåller personuppgifter, står fortfarande. Så att så länge data till sig innehåller personuppgifter, mm, så står det under GDPR. Och då spelar det ingen roll att informationen i data blir krypterad.
Nej.
Det är en säkerhetsåtgärd som är jättebra att göra och den ska man göra, märkväl. Men, mm, GDPR gäller dataskydd i sig. Så det gäller även den. Så att här är problemet att när det gäller överföring till tredje land,
mm,
då gäller det data. Så även om saker krypteras så gäller fortfarande GDPR och överföring till tredje land. Så även om du ger tillgång till någon utanför EU, EES, tillgång till krypterad information,
mm,
så är det fortfarande data. Och innehåller det personuppgifter, vilket mest av data idag gör, måste vi vara,
ja,
beredda på.
Ja,
då,
och det är ju baserat på att definitionen av personuppgifter är så vansinnigt bred. Exakt. Så det går nästan inte att skydda sig.
Nej. Då är det väldigt viktigt att då gäller detta. Och då blir det så. Ja, och då har vi nu konstaterat att överföring till land behöver inte betyda att man flyttar någonting, utan det är bara att man gör någonting tillgängligt.
Ja.
Vad är det då som är problembilden i alla de här stora amerikanska molntjänsterna? Jo, det är att de kräver att deras amerikanska entity är ett underbiträde. Det vill säga, de kräver, du kan inte säga att det ska bara vara europeer som jobbar med detta.
Nej.
Det här skiljer sig till exempel. Säg att vi som bolag har, mm, anställda i USA.
Ja.
Ger vi de anställda i USA access till personuppgifter, då gör vi också överföring tredje land.
Ja.
Måste vi förstå. Även, ja, om vi är ett svenskt bolag, svenskt ägt.
Men det är fortfarande,
ger vi någon access, spelar ingen roll. Ja.
Mm.
Anlitar vi underbiträden, det vill säga anlitar vi underleverantörer som sitter,
mm,
i USA. Då ger vi dem också access.
Mm.
Och då gäller, då, som jag sa hela tiden, det behöver inte vara information. Vi kan kryptera hur mycket vi vill, så länge, mm, datat finns där, så att säga. Så ger vi dem access. Och då spelar ingen roll att data lagras i Sverige.
Mm.
Ger vi dem access så betyder det att den överför tredje land. Här blir det extra intressant därför att om du tänker dig då att vi som bolag anlitar en underleverantör.
Mm.
Det är inte bara underleverantören utan det är underleverantörens underleverantörer som de också måste vara med.
Mm.
Allt det här handlar om, är de delaktiga personuppgiftsbehandlingen eller inte?
Mm.
Det vill säga om vi som bolag anlitar en underleverantör som städar hos oss.
Mm.
Är inte de uttryckligen delaktiga i själva personuppgiftsbehandlingen? Det vill säga på något sätt går in och har tillgång till data till sig.
Mm.
Nej, då är ju vilka vi använder som städare inte ett underbiträde.
Det är inte ett relevant underbiträde i processen. Nej, precis. Exakt.
Men är de på något sätt delaktiga i hela behandlingen av data, inte information nu, av data, då är de ett underbiträde. Exakt. Och här blir det ju jätteknippigt som sagt att målleverantörerna kräver att folk som bor i USA är delaktiga.
Och utanför, och andra länder också.
För andra länder utan, också.
Inte bara USA nu, andra länder utanför EU.
Men här är det just, jag tänker problembilden vi diskuterar är just USA specifikt, därför att det är där de stora kommer. Ja, så att, det har inget att göra med att de amerikanskt ägda. Du kan köpa fullständigt säkrade tjänster som inte gör överföring tredje land från till exempel IBM som är amerikanskt ägt.
Mm.
Det amerikanska ägarproblemet ställer en annat perspektiv som vi kommer till. Men återigen, när det gäller just överföring tredje land, då är det bara om du är delaktig i personuppgiftsbehandlingen. Och då gäller det om någon är ute. Och då spelar det ingen roll om det är en anställd av oss, eller om det är något underbiträde, eller om något av våra underleverantörers underleverantörer i sig. Så att hela den här jättekedjan, det kan ju vara 12-13 steg ner med underleverantörer utan problem. Men det gäller att kartlägga allihopa och säga, är någon av dem här så att de ger access till individer som inte finns inom EU-EES-området? Då är det överföring tredje land. Överföring tredje land i sig är ett helt kapitel inom GDPR. Och normalt, i normala fall, så är inte det ett problem. Alls. Fram till några år sedan så fanns det som kallades Safe Harbor och Privacy Shield.
Ja.
Då var det inget problem med det heller inom, vad heter det, inom GDPR faktiskt. Utan då kunde vi flytta saker så länge det fanns. Så att det behöver inte innebära ett problem. Varför är det ett jätteproblem här och nu idag just när det gäller USA specifikt?
Mm.
Jo, det är för att de här stora tjänsterna kommer från USA och som jag sa, de kräver under alla omständigheter att det måste finnas ett underbiträde, det vill säga de måste kunna tillämpa personal som sitter i USA. Ja, då är det så att här har ju EU-domstolen konstaterat att hela rättspraxis i USA, och då spelar det ingen roll vilka skyddsmekanismer du gör, vilka organisatoriska grejer du gör, vilka avtal du gör. De har konstaterat att amerikanska rättspraxis bryter mot mänskliga rättigheter.
Mm.
Vad är det specifikt de har problem med då? Jo, det de har problem med EU-domstolen, det är att amerikansk rättspraxis när det gäller underrättelseinhämtning, det vill säga spionera på icke-amerikaner, gör det på ett sätt, sånt sätt så att du som enskild människa inte har rätt att möta och höra vad du är anklagad för. Det vill säga de har speciella hemliga rättsprocesser. Det är ett hemligt ombud. Säg att du Daniel Gustafsson som inte är amerikan. I USA kan en amerikansk myndighet, till exempel CIA, gå till en domstol och säga vi vill spionera på Daniel Gustafsson. Då utses det ett hemligt ombud till dig. Som ska skydda och tillvarata dina rättigheter enligt amerikansk författning. Och det är helt okej i USA. Men eftersom du inte är amerikansk medborgare har du ingen insyn i det här. Och där håller jag med EU-domstolen att det kan ju faktiskt vara lite iffy och säga att ja, men vi har tagit vara tag i hans rättigheter. Ja, hur vet
man
vi det?
Han vet bara inte om att någonting av det här existerar.
Exakt.
Nej.
När han inte får chans att vara med. Och det är ett fundamentalt brott mot mänskliga rättigheter. För om man läser FN-stadgan så säger de väldigt tydligt att du ska ha rätt till en transparent rättsprocess där du har rätt att försvara dig själv. Det har man inte i den nuvarande författningen i USA. Precis som du nämnde lite tidigare innan här, att nu håller Biden och von der Leyen på att försöka komma överens om ett sätt att skydda detta och göra detta.
Precis, det är bara för några dagar sedan så kom det en skrivning som sa, just Biden gick ut och sa att nu ska man ju ta tag i det här, man ska komma med ett förslag då inom en 6 månaders period. Så man vill att inom 6 månader så ska man försöka få fram ett förslag som då ska möta upp EUs krav och förväntningar på hanteringen av datalagar eller datahantering generellt mellan EU och USA. Och då var alla jättelyckliga för att de sa yes, nu kommer det. Nu är det fix.
Tills dess så är det fortfarande den här problembilden kvarstår.
Tills dess att den är på plats, ja. Och godkänd av EU-domstol dessutom.
Exakt. Så det kommer ta en stund.
För det ska vi också klara för att Ursula von der Leyen har ju inte ensam rätt att klubba från EUs sida. Jajamän, Joe, jag håller med, vi kör. De kan ta varandra i hand om att det är viktigt att absolut, nu ska vi börja jobba med det här. Och det förslag de gemensamt kommer fram till ska godkännas i bägge ändar.
Och då är det så att då har ju EU-kommissionen nu, precis som man pratar om, rätt att utse att vissa länder, även om de är utanför EU-EES-området, har fullgoda skyddsåtgärder. Mm. Så även om det sker en överföring till tredje land till dessa länder, så är det helt okej. Okay. Så ni som avtalar i många fall era avtal inom GDPR och dataskyddsavtalen här då, så att säga, som ni gör. Det vill jag säga att ett tips till er alla, det är att kräv inte att det inte ska ske överföring tredje land blank överhuvudtaget. Därför att det blir ganska knepigt då. Visst, nu ska jag ju säga, jag uppmuntrar att ni uppmuntrar och supportar inhemsk europeisk produktion, absolut, utan tvekan. Men det kan bli ganska knepigt, därför att det bästa att säga att överföring till tredje land annat än att länderna finns på kommissionens godkända lista över länder med adekvat skyddsnivå är inte okej. Därför att det är fortfarande enligt kapitel 5 överföring tredje land, så fort det rör sig om ett land utanför EU-EES-området. Alltid. Men däremot så är det inte ett problem för de flesta länder som, så att säga, kommissionen har sagt har adekvat skyddsnivå. Japan finns där bland annat. Ja, många av våra grannländer, Norge, sådana finns där liksom, så att säga. Så att
Kanada är med där.
Här är det inga problem då, därför att då har man som kommissionens betraktat att det blir ingen försämring i det skyddet vi får från GDPR som medborgare. Även om data skulle behandlas i de här andra länderna, för det finns fullgott rättsskydd. Och här hade man USA med på listan, men EU-domstolen konstaterade att i och med att de har de här uttryckliga underrättelseinhämtningsdelarna så var det inte okej. Så här är det så här att i artikel 46, överföring som omfattas av lämpliga skyddsåtgärder, punkt 1. I avsaknad av beslut i enlighet med artikel 45.3, det är alltså där du säger att länder som har adekvat skyddsnivå, länder som de har redan för godkänt, får en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbeträde endast överföra personuppgifter till tredje land eller en internationell organisation efter att ha vidtagit lämpliga skyddsåtgärder. Ja, och här brukar många då skryta med, vi har lämpliga skyddsåtgärder som standardklausuler och vi har lämpliga skyddsåtgärder som binding corporate rules. Ja, men då läser man inte hela meningen. Kommatecken. Och på villkor att lagstadga rättigheter för registrerade och effektiva rättsmedel för registrerade finns tillgängliga. Det är den klausulen EU-domstolen har dömt ut. I just specifikt fallet USA. Det spelar ingen roll vilka andra skyddsåtgärder enligt GDPR du gör. Du uppnår inte GDPR-klausulen i alla fall. Alltså, så länge en amerikansk medborgare som bor i USA sitter delaktig som biträde, underbiträde eller någonstans i behandling av personuppgifter, så är det en olaglig överföring. Du är olaglig då.
Mm.
Det finns inget avtal, inget villkor, ingen mekanism som du kan göra detta emot annat än att låsa ute amerikanska administratörer. De får inte ens ha tillgång till data.
Mm.
Då och endast då gör det inte en överföring till tredje land som inte är okej. Okay. Så att även om EU även om GDPR listar en massa skyddsåtgärder och folk vill gärna referera till dem, så går det inte, eftersom EU-domstolen har sagt att USA har inte effektiva rättsmedel för registrerade eller lagstadgade rättigheter för registrerade. Det är den delen, och den kan inte ändras av något avtal, någon organisation. Den kan bara ändras av amerikansk rättspraxis och ingenting. Och innan den finns så är det bara tvärt olagligt att göra överföring till Tyskland, till USA.
Men det ska ju bli intressant att se det då. För som sagt, Biden, han var ju adamant här nu att nu ska de ju komma med ett förslag som ska matcha EUs efterfrågan och behov. Och nu ska det här rättas till. För USA inser ju också att det är klart att det är ett problem att det inte finns en laglig överföringspunkt mellan EU och USA. Det är en ganska vital handelspartner för USA också, för att vara tydlig. Så det är klart att USA vill det. Men då, och så var det någon som skrev på, jag tror det var LinkedIn, någonting så här, ja men det var någon som ifrågasatt, ja men vad spelar det här för roll? För jag menar, justerar de då FISA 702? Tar de bort den eller gör de den? Gäller inte den för oss i EU exempelvis då? Det är ju den stora frågan. Och så kom det någon motkommentar från någon som var lite partisk i målet och sa, ja men litar du inte på att de som sitter och liksom utreder det här kan sin sak? Och det gör de säkert. Men den stora frågan är just det. Kommer de att ändra på sin grundlag då sin FISA 702-lag och sina förutsättningar för insamling av data? Och framförallt, här är ju nästa kicker. Även om de skulle förändra den nu. Säg att de kommer med ett förslag om ett halvår, som de var ambitionen. Och sen så kommer vi överens. Det blir så som EU vill ha det. Och sen så sätter de det sätter de fart på det. Då är vi kanske framme i slutet på 2023 någonstans, innan det är liksom alla papper är fixade och allting legalt är löst. Vad händer 2024? Ett val i USA. Då är det presidentval igen. Just nu visar få rapporter att Joe Biden kommer att vinna ett omval. Oberoende vem som är kandidaten på andra sidan. Det kan till och med vara en ny demokratisk president som utmanar. Vad händer vid ett eventuellt presidentskifte? För vad är amerikanska presidenter ökända för? Jo, att titta på det executive orders. För det var ju där det låg. Det är en EO, en executive order som Joe Biden vill lägga på att göra den här förändringen. Executive order som tidigare presidenten har skrivit på brukar den kommande presidenten som tar över ha som en sån här, låt oss ha en riva executive order-dagen, det första man gör när man tillträder i Vita hus, och förvisa på att minsann här tänker jag göra någonting annorlunda. Så en executive order är ju, det är ju bra, för det innebär att presidenten kan faktiskt påtrycka att det här vill jag nu få igenom mot senaten och huset och allt vad det är för någonting. Och säga att den går igenom. Men kommer den vara kvar 2024 när det tillträder en ny president? Jag är inte så säker. Jag är inte så säker. Framförallt inte om det är en republikansk president som tar över. Så att jag är jätteglad att det nu görs någonting. Jag är glad att Joe Biden försöker. Jag är glad att han verkligen trycker på det här. För att vi har sagt det förr, vi säger igen. Ingen vinner på det här. Det här är ju inte bra egentligen. Att sitta med det här jädra antingen eller armarna kors. Vi vill ju kunna använda internationella tjänster. Likväl som vi vill att amerikanska företag och medborgare ska kunna använda europeiska tjänster. Utan att det ska vara något problem. Vi vill ju att det ska vara en fri marknad. Och en konkurrensutsatt marknad. Det vill vi ju i grund och botten. Vi vill ju också att EU ska få tummen ur bakändan och börja producera tjänster så att vi har någonting att konkurrera med. För det har vi ju konstaterat förr också, är vårt största problem med det här. Vi har ju ingenting att konkurrera med. Därför så sitter vi i den båt som vi sitter. Och det är EU som har problemet, har vi också sagt förut. Inte USA som har problemet, det är vi som har problemet. För det är vi som inte har några alternativ. Hade vi haft europeiska alternativ eller något annat bra alternativ så hade det bara varit en axelryckning. Ja, det var jobbigt att byta, men okej då, då gör vi det. Och så går livet vidare.
Bara för att vara tydlig också. Det här när det gäller överföring till tredje land. Det finns ingen riskanalys som kan ta bort det här problemet.
Nej.
Där är det väldigt svart eller vitt. Tvärt olagligt bara det sker så är det olagligt. Så överföring till ett land som innebär överföring till USA specifikt i det här fallet är just olaglig just nu. Och kommer att vara olaglig många år framåt just nu. Och det är rätt svart eller vitt. Finns ingen förmildrande omständighet. Själva i ögonblicket det sker så är det olagligt. Det är ingen tvekan om det. Däremot så är det ju så att säg då att som vi sa, det finns ju möjlighet för de här stora amerikanska väsendena att göra det lagligt. Mm. De kan ta bort överföring till land imorgon. De har gjort det tidigare. Amazon till exempel erbjuder det som kallas GovCloud.
Just det.
Vad är specifikt i GovCloud? Jo, det är satt av amerikansk författning där amerikanska myndigheter kräver att det är enbart amerikanska medborgare som får administrera det. Mm. Det finns ingen som helst logisk access för någonting annat än amerikanska medborgare i US GovCloud. Mm. Den är 4 gånger så dyr, men det är precis det du betalar för. Det finns ingenting, absolut ingenting som hindrar att AVS hade satt upp ett EU GovCloud. Mm. Där bara europeiska medborgare har access.
Samma sak. Ja.
Ingenting alls än en ren affärsstrategi. Mm. De hade kunnat satt upp det imorgon. Och det hade inte varit en överföring till tredje land. Nej. För även om Amazon är ett amerikanskt väsen, har de inte accesser, är de inte delaktiga. Och jag menar, aktieägare är sällan sådana som har direkt access till din data internt i ditt bolag. Om det är ett driftbolag och ger alla aktieägare access, nu har du ett annat problem kan jag säga. Ja, så att det är... Så det har inte det aspekten. Mm. Utan då är det så att om man nu säger då att Amazon hade satt upp ett EU GovCloud. Mm. Ja, nu kanske folk tittar, men de är ju ändå amerikanskt väsen. Mm. Här kommer riskbedömningarna in. Här ska du göra en konsekvensbedömning enligt GDPR. Mm. Här kan du göra risk- och sannolikhetsbedömningar. Mm. Här kan du göra genuint så att säga. Om du anlitar någonting som är amerikanskt ägt. Nu finns det alla möjligheter att göra skyddsmekanismer, extra saker och slå på och göra en risk- och konsekvensbedömning. Mm. Som säger att vi har konstaterat och vet och är medvetna om att de är ett amerikanskt ägt bolag och står under den här underrättelseverksamheten. Men eftersom de inte har direkt access per default, så anser vi att nu vi har lagt på de här extra skyddsmekanismerna, som till exempel extra krypteringsnycklar, extra hård inlåsning, bra auditeringar, ja, data lagras bara på diskar som faktiskt finns i Europa och inte i USA. Nu är vi nöjda med skyddsåtgärderna, så vi bedömer att risken är inte stor nog.
Nej.
Så vi kan motivera att använda det trots att det är en amerikansk ägd företag som driftar det här.
Och, som sagt, sätter de den plattformen i verket och säger att det är bara europeer som har administrativ access till det och lovar det blint och dyrt i ett avtal av inför Gud och hans moster. Och bryter mot det, nu kan du också stämma dem.
Exakt.
För då har de ju uttryckligen gjort ett avtalsbrott.
Då är det ett avtalsbrott. Och här är det då återigen det här. Här pratar vi inte då överföring tredje land då. Trots att det är ett amerikanskt ägt bolag så är det inte överföring till tredje land. Om de inte är direkt delaktiga i själva behandlingen av data. Mm. Så här är det just det. Så att då kan du ha en massa skyddsmekanismer som säger att vet du vad? Vi väljer att lita på dessa skyddsmekanismer. Och vi gör en konsekvensbedömning och en riskanalys som säger att det är okej. Mm. Här kan du göra det, för här finns det inte. Men notera att samma ögonblick du gör överföring tredje land och det hamnar i USA, då är det automatiskt olagligt. Det finns ingenting du kan göra då. Däremot är det inte en överföring tredje land och vi pratar om inflytande från USA. Mm. Ja, det är upp till riskbedömning, det är upp till skyddsmekanismer. Mm. Så att det gäller att hålla isär de här. Och då pratar vi väldigt genuint informationssäkerhet i största delen.
Just.
Så att det är liksom, det är två olika områden. Båda krav enligt GDPR och måste finnas.
Mm.
Men det är viktigt att förstå att det största, i särklass största problembilden just nu, här och nu, det är det här med överföring tredje land och just att det spelar ingen roll med alla skyddsmekanismer du har i möjlighet i det överföring tredje land. För den första och mest fundamentala grundläggande delen är inte uppfylld enligt EU-domstolen och USA specifikt just nu. Nej. Såklart Kina, Iran, massa andra länder har också samma problem. Men nu pratar vi just om de här stora hyperscalers. Och framförallt att jättemånga fantastiskt fina svenska tjänster tyvärr också kör i de här molnen. Och där blir problembilden uppenbar med en gång i alla fall. Så även om det är en fullt svenskt tillverkad bra molntjänst, så bara att de anlitar de stora hyperscale som underbeträde, blir ett problem här. Men återigen, då vill jag säga så att skillnaden är skyddsmekanismer och säkerhetsmekanismer och riskbedömningar och sånt. Ja, det går. Men inte om det sker en aktiv överföring till tredje land i USA specifikt. Så tar man bara bort den. Och det är det som gör mig lite förgrymmad i debatten här. Att vi ska försöka anpassa oss till affärsstrategin för de här tre stora. Nej, men de kan imorgon. De kan imorgon utan att ändra någonting. Det är bara att de committar till att låsa ute alla andra administratörer. Saker som står inom i Europa skulle de kunna säga. Vi har enbart europeisk personal som har access till det. Det är inget konstigt. Det har de gjort tidigare. Det har gjort sig över 20 år innan. Det här molntjänstkonceptet fanns inte så.
Ja.
Problemet
det är bara,
löst.
Det är ju bara att marginalen på andra änden blir ju då mindre och då tjänar man mindre pengar.
Exakt.
Och det blir en dyrare leverans. Ja.
Här då gör de en sån sak. Och då finns det ju en massa stora amerikanska bolag som gör detta.
Oh ja.
IBM är ett av bra exempel på ett jättestort amerikanskt bolag. Men de har bara lokala grejer. Rackspace är ett bra exempel på ett annat jättestort amerikanskt bolag. Men de blandar inte in sin amerikanska personal i drift i Europa.
Nej.
Nu måste du göra riskbedömning baserat på att de har amerikanskt ägarinflytande.
Just det.
Men där kan du göra riskbedömningar på. Där kan du göra skyddsmekanismer på.
Och det är helt okej. Analyser och allt vad det är för någonting. Ja.
Det är helt okej enligt GDPR. Däremot Så fort vi pratar om att de ska ha accesser och det blir en överföring till ett land. Nu går det inte. Så skillnaden mellan vad som är, varför är det så absolut direkt olagligt eller inte? Jo, det är för att EU-domstolen har konstaterat att det finns inte tillräckligt skydd på lagstadgade rättigheter för registrerade i USA som det är just nu. Och det måste ändras. Och det är bara Joe Biden just nu som kan göra det.
Så vi får väl se vad hans executive order, vad den ger om den kommer klubbas igenom och den blir så som EU vill ha den. Vem är det? Det är ett steg rätt riktning i så fall för att lösa upp den här knuten. Det är ju ingen snack om saken. Sen är det bara frågan som sagt, möter de alla EUs krav? Går EU-domstolen med på det? Går alla medlemmar i EU med på det? För det måste ju också klubbas av alla medlemmar i EU, för de måste godkännas som sagt. Van der Leyen har inte ensam rätt på det beslutet. Och sen på sista raden då, vad händer 2024 när eventuellt en ny president tillträder?
Så att det här finns ju väldigt, väldigt mycket som, och det här måste ingå i er riskanalys, konsekvensbedömning också, när ni anväljer anlita. Så att det här är viktigt, så att det finns.
Så där är vi.
Så jag hoppas det redde ut lite mer av de här koncepten och mytbilderna om att vi kan kryptera bort oss problembilden. Nej, det kan vi inte göra. Överföring sker inte om det bara sparas på server inom Europa. Jo, det gör det i alla fall.
Det kan det absolut. Det kan det göra. Ja.
Så. Men lika mycket mytbilder finns det åt andra hållet. Ett amerikanskt ägare är totalt omöjligt. Det går inte. Jo, det går visst det. Överföring tredje land är totalt omöjligt alltid. Nej, det är inte alls det. Det är jättetillåtet i massa länder. Det är just nu bara USAs underrättelseinhämtningsgrej som har varit stora konfliktbilden mellan EU-domstolen och det. Det är inte säkert om det behandlas utanför EU. Jo, jag skulle vilja påstå att de här stora molnen är faktiskt mycket, mycket säkrare än vad vi ens kan uppnå själv på många håll.
Ja, och håll isär säkerhet och regel efterlevnad, för det är inte samma sak. Inte de här molnen vi pratar om, de stora amerikanska molnen, de är vansinnigt säkra, både fysiskt och logiskt.
Så ur ett cybersäkerhetsperspektiv, var data finns, har ingenting med cybersäkerhet att göra alls. Det är hela grejen. Ur ett cybersäkerhetsperspektiv är de här målen top of class. Bäst i världen, by far, utan tvekan. Så det måste vi också någonstans förstå. Men då kan du inte kompensera att du är direkt olaglig med att det är bra cybersäkerhet. Det finns ingen motvikt där.
Nej, det blir inte ett plåster på den legala situation som är det grundproblemet som vi har.
Och överföring tredje land till USA, det är direkt olagligt. Bara chapp, rätt av, slätt. Inget ens, det är väldigt extremt, svart eller vitt. Så fort du gör en överföring tredje land till USA, då är det olagligt. Punkt. Enda sätt att skydda sig från ditt håll som företag, det är att anonymisera data så det inte är personuppgifter längre.
Mm.
Men det blir inte säkert praktiskt användbart i många situationer. Så att,
nej, och sen har du vansinnig konsentinsamling också, godkännande insamling av alla de objekt som du hanterar. De ska godkänna varenda process hela tiden.
Ja. Så här blir det väldigt stökigt om du ska försöka det. Så att det är värt att förstå. Så annars så är vi tillbaka till just grundfundamentalen. Där är det väldigt där stora vattendelen gör. Pratar vi nu amerikansk ägda saker däremot som gör behandling, men där inte amerikaner direkt är delaktiga. Så att det blir inte ett biträde, så det blir inte en överföring till det. Nu pratar vi det. Och det har vi all möjlighet att göra. Och som jag sa, Amazon gör det redan för USA specifikt. Varför kan inte Amazon göra samma sak för EU?
Mm.
Det är ett rent affärsbeslut. Microsoft, Google, de skulle imorgon kunna sätta upp en sån här tjänst och fungera.
Mm.
Och så skulle de ta tagit bort konceptet överföring. Men jag hoppas att jag har försökt reda ut en gång för alla lite alla de här missförhållandena och så att säga.
Hoppas jag med.
Som inte, så att säga, för att vi hör alldeles för ofta, jag hör alldeles för mycket fortfarande.
Mm-hmm.
Förvirringen här. Ja, men jag kan kryptera. Ja, men jag kan skydda. Eller jag kan inte använda saker alls. Allting måste ligga i Sverige med enbart svensk personal. Mm. Inte sant heller.
Nej.
Så det finns lika mycket extrem åt olika håll. Nej, låt oss titta tillbaka på vad lagen egentligen säger uttrycket.
Så får vi väl se vad det här tar vägen någonstans. Ja, det var det om det. Det var dagens grundkurs pedagogiska förklaring. Hoppas att den gav någonting i alla fall. Och har ni åsikter på frågan så har ni av er på klura.com/podcast för får ni tag på oss. Finns också på sociala medier, YouTube och så vidare. Och tittar ni på YouTube så klicka gärna lite like och gör en prenumeration på Kluras sida där, så blir vi jätteglada. Då får det här lite mera snurr i eten. Plus att vi förstår och vet om ni tycker det är kul att lyssna på också. Om inte annat, ha en supervecka så hörs vi. Ha det bra, hej!
Hubba!